Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Vårt förnuft förblindat är, mörker all vår själ betäcker, om din ande ej är när och nytt ljus i själen väcker. Jesu, värdes oss nu stärka och nytt hjärta i oss verka. O du härlighetens sken, ljus av Faderns ljus utgånget, gör vår håg från mörkret ren, som vårt hjärta håller fånget. Styr vår tunga, håg och öra till att rätt vår gudstjänst göra. Amen. Den här söndagens heliga predikotext är, som vi hörde, hämtad ifrån Lukas evangeliets fjärde kapitel, där Jesus undervisar i Nasaret. Och jag läser från och med den 16:e versen. Så kom Jesus till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften, och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Sen rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Men alla vittnade emot honom och häpnade över de nådens ord som utgick från hans mun. Och de frågade: är inte han Josefs son? Herre, skriv in dessa heliga ord i våra hjärtan. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Jesus trädde, som vi hörde här, och det var i ett tidigt skede av hans offentliga tjänst. Ja, det var faktiskt alldeles efter det att han hade blivit döpt av Johannes döparen och sen frestad i öknen av djävulen under 40 dagar. Så trädde han alltså fram här i Nasarets synagoga, där han hade vuxit upp som barn. Och så läste han ur skriften, ur bokrullen. Det var sabbat förstås, judarnas gudstjänstdag. Och som Jesus brukade göra, så hade han gått till synagogan. Det var en vana som han hade haft med sig ända sedan barnsben. Och i synagogan läste man, och gör för den delen fortfarande, ur olika bokrullar. Och det gör man väljer ut de olika bokrullarna under olika delar utav det judiska kyrkoåret. Precis som vi har vår evangelietext med olika texter för varje söndag. Vilken vuxen judisk man som helst kunde få gå upp och läsa ur bokrullen och sen, om han så ville, tillfoga någon liten tanke eller utläggning kring det som hade blivit läst. och en viss frihet hade uppläsaren vad gällde valet av bibeltext. Och vuxen denna uppgift, det ansågs man vara vid 13 års ålder, det vill säga då man hade blivit en bar mitzva, en budens son. Man ansågs vid den åldern vara religiöst myndig och förpliktad att följa, att lyda buden som en lydig son. Att Jesus i en bemärkelse mer än någon annan var en budens son, det var det ännu inte många som visste. I Galaterbrevet 4:4 skriver Paulus att när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen. Jesus uppfyllde hela lagen till punkt och pricka i vårt ställe. Och därför kunde man säga att han mer än någon annan som någonsin har levt här på jorden var en bar mitzva, en budens son. Och nu var tiden inne för det som vi läste i Galaterbrevet, att Gud hade sänt sin son vid tidens fullbordan. Efter långa och mörka århundraden, ja årtusenden av väntan, så hade nu Guds son, som samtidigt är en kvinnas avkomma, en människoson, kommit, gjort sitt advent. Advent betyder ju ankomst. Och det är den sanne Gudens och den sanne människans, Jesu Kristi, ankomst vi idag firar. Och i vår predikotext så läste vi alltså att Jesus läste ur bokrullen. Vi ska uppehålla oss i den här predikan kring tre olika bokrullar. Och den första bokrullen jag vill ägna predikans första del av åt, det är den bokrulle som Jesus läste ur där i Nasarets synagoga. Det märkliga med att han läste just den här texten, eller att han läste för dem som satt där i Nasarets synagoga, det var att han som nu stod där alldeles framför dem, det var själva den Herre som genom verbalinspirationens under hade ingett de heliga profeterna vad de skulle skriva. Alltså genom den helige ande så hade Herren själv sett till vad de skulle skriva. Så att allt som står i Bibeln är sanning, är ofelbar sanning. Så det var alltså skriftens egentliga författare, dess jag, som läste upp texten innantill inför dem som satt där. Inte undra på att också de skriftlärde i Jerusalem ungefär 18 år tidigare hade förundrats över hur den då 12-årige pojken Jesus kunde lägga ut texten. För även de hade ju suttit ansikte mot ansikte med skriftens författare och häpnade över hans förståndiga svar. En annan sak som var märklig med att Jesus läste upp just den här texten från Jesajas bok, det var ju att den handlade om honom själv på ett alldeles speciellt sätt. När han reste sig upp för att läsa ur skriften så räckte man honom, profeten Jesajas bokrulle. Och när han öppnade den så fann han det ställe där det står skrivet att Messias skulle bli sänd för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda. För att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. När Jesus hade läst det här stycket så använde han sig utav den här möjligheten som jag nämnde något om tidigare. Att kommentera texten. Han rullade först ihop bokrullen. Räckte den till synagogstjänaren. Och gick och satte sig. Alla som var i synagogan den där dagen betraktade honom uppmärksamt. Varför hade han just valt den här texten? En text som handlar om Messias. Vi ska ju veta också att det här var en tid då Messias förväntan var mycket stark. För många tecken hade pekat på att ungefär vid den här tiden så skulle Messias framträda. Det fanns ju många falska Messias pretendenter också, sådana som gav sig ut för att vara Messias. Ja, det låg en stark förväntan hos människorna vid den här tiden. Och nu läste Jesus en av de tydligaste messianska texterna. Hade en knappnål fallit till golvet den stunden så hade man hört den. Och då höll Jesus en mycket kort men innehållsrik predikan. Eller är det kanske så att Lukas bara sammanfattande refererar Jesu predikan? Det kan vi inte veta. Men hur som helst så står det att Jesus sa: idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. I och med att Jesus, den levande Gudens son, Herren själv, stod där mitt framför dem, så hade frihetens jubelår ringt in för dem. De behövde verkligen frihet. För de var alla, vare sig de nu visste om det eller inte, förslavade under djävulen. Det var deras synder som gjorde dem ofria till trälar, så som deras förfäder hade varit trälar under farao i Egypten. Även om de nu var ockuperade av romarna. Och detta ok kunde kännas tungt. Så var de ändå inte till det yttre förslavade. De var det inte till det yttre. Men de var ändå trälar under en osynlig makt. Den onde anden. Djävulen. Men Jesus hade nu kommit, gjort sitt advent för att lösa dem ur allt detta. Hur detta närmare bestämt skulle gå till, det står skrivet i en annan bokrulle, nämligen i Saltaren, i den 40:e Saltasalmen, vers 7. Där står det att den ännu inte människoblivne, alltså den ännu inte inkarnerade Guds son själv säger: i bokrullen står skrivet om mig. I den här Saltasalmen så säger Guds son att Herren, alltså Fadern, inte vill ha slaktoffer och matoffer. Och inte begär brännoffer och syndoffer. Sånt var visserligen stadgat. Och Guds folk skulle under gamla förbundet utföra dessa offer. Men någon egentlig försoning, något utraderande av deras synder, kunde inte ske genom dessa offer. Ty det är omöjligt att tjurars och bockars blod skulle kunna utplåna synder, står det i Hebreerbrevet. Därför säger Guds son Kristus när han träder in i världen: offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig. Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. Då sa jag: se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. I bokrullen står skrivet om mig. I kraft av Kristi kropp som Gud hade berett åt honom, Kristi kropp som blev offrad en gång för alla, är vi helgade, skriver Hebreerbrevets författare. För där, i Kristi kropp, sammanfattades världens synd. Och Jesus bar denna i sin kropp upp på korsets trä. Och där drabbades han av Guds vredes brännstråle. Han var helt oskyldig. De påsklamm av hankön som slaktades vid judarnas påsk och som bara var svaga, skugglika förebilder som visade hän emot det sanna påskalammet, Kristus, de skulle vara helt utan lyte, helt felfria, för de skulle peka emot den syndfrie. Och det var verkligen Jesus, Guds son. Att göra din vilja, min Gud, är min glädje. Din lag är i mitt hjärta, säger han i Psaltaren 40, vers 9. Han följde alltså inte Guds bud bara på ett yttre sätt, utan hjärtat var med. Ja, han hade hela sin glädje i att leva helt efter Guds vilja. Hans vilja var ett med Faderns. Ja, han levde i en obruten gemenskap med Gud. Och ändå så lät han sig offras för vår skull, för att vi genom hans sår skulle bli helade. Bara i hans sår kan vi finna frid. Eftersom han föddes hit till jorden av den anledningen att genom sin död på korset vinna frid åt oss, kunde änglarna sjunga i helig julnatt: ära vare Gud i höjden och frid på jorden till människor hans välbehag. Nu hade fridsfursten fötts. När Jesus nu för första gången själv trädde fram i sitt offentliga profetiska ämbete i Nasarets synagoga, kungör han genast den frid som han har kommit för att vinna. Han är den Messias som kommit för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge dem betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Den frihet från synden, döden och självaste djävulen som vi äger, som vi har genom Jesus sår, den är obeskrivlig. Det är frågan om en frid som övergår allt förstånd. Vilka mänskliga ord vi än använder så kan vi bara fånga något av det. Men jag vill läsa upp en liten kort betraktelse som jag läste i måndags från andaktsboken Nåd för nåd, som jag tycker bättre än, eller ja, på ett väldigt fint sätt fångar det som det handlar om. Det står så här: de fem såren är de fem livskällor som uppfriskar dig. Fem tungor som manar gott för dig på hos den himmelske fadern. Fem plåster som helar dina samvetssår. Fem vilokamrar där du finner ro. Fem lösepenningssiklar varmed din skuld är betald. Fem släta stenar varmed du kan förjaga helvetets Goliat. Fem bergskrevor och stenklyftor dit du kan fly och gömma dig för avgrundens rovfåglar, när du såsom en jagad duva förföljs av dem. Jesus har alltså gjort sitt advent. Han har genom sitt offer vunnit frid och frihet och predikat ett nådens år från Herren. Denna frid finns redan genom att hans verk är fullbordat. Den är fri och gratis för vem som helst att träda in i. Kom därför och smaka och se hur ljuv Herren är. Ta för dig och ät av hans ord, hans evangelium som är sött som honung. Det mättar din själ med himmelskt manna. Vi har nu talat om några av Jesu ankomster. Hans ankomst till denna värld. Hans ankomst till Nasarets synagoga. Och hans ankomst till en människas hjärta. Olika bokrullar har vittnat om dessa händelser. Ännu ett advent återstår. Och om den ankomsten kan man läsa i en annan bokrulle. En bokrulle som finns i himmelens tronsal. Vi ska nu avslutningsvis tala om bokrullen som avslutar denna värld och vittnar om Jesu sista advent. I Uppenbarelsebokens femte kapitel, verserna 1-4, står det om en framtidsbok som också är Guds barns testamente. Johannes fick i sin himmelska uppenbarelse blicka in i den himmelska tronsalen, och han beskriver synen så här: och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen, det är ju Gud fader själv, en bokrulle med skrift både på insidan och utsidan, förseglad med 7 sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst: vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Den här bokrullen, den är avgörande för hela vår tillvaro. Den är förseglad med 7 sigill. Vi ska lägga märke till några saker här. Att fadern håller den i sin hand. I sin högra hand. Det är maktens hand. Ingen kan förstås ta bokrullen ifrån fadern utan att han själv ger sitt tillstånd till det. Bokrullen för vidare tankarna till ett testamente. Enligt romersk lag så skulle ett testamente vara bevittnat av 7 personer som var och en satte sitt sigill på det. Så den här boken har samtidigt med vårt arv att göra. Om inte sigillen bryts, då kan inte arvet tillfalla arvtagarna. Så då förstår vi också att den som bryter sigillen leder därmed historien framåt till den stora dag då barnen ska få ärva. Och så såg vi att bokrullen hade skrift på båda sidorna. Det innebär att ingenting kan läggas till. Under antiken så kunde det gå till så att om man kom på någonting som man ville lägga till i efterhand, efter att man hade skrivit en bokrulle, så kunde man ju utnyttja baksidan och skriva till saker där. Men på den här bokrullen så var både framsidan och baksidan fulltecknade med text. Det finns inget oförutsett som kan ske från Guds sida sett. Gud styr allt, gott som ont, efter sitt allvisa råd. Den här världens avveckling, hur fruktansvärd den än kan tyckas vara, med naturkatastrofer, förföljelser mot Kristi kyrka och krig och kriminalitet i samhället och så vidare, så förstår vi ändå att den här världens avveckling inte ligger i händerna på några stormaktshavare eller terrorister eller vad det nu kan vara, utan den ligger i Faderns högra hand. Allt ju vilar i min faders händer. Skulle jag som barn väl ängslas då, skriver ju Lina Sandell. Så när sigillen bryts, då fullbordas skriften och det stora arvsskiftet kan äga rum. Vem är värdig till detta? Ingen skapad varelse kunde. Ingen i himlen, ingen av änglarna där, ingen på jorden, ingen bland människorna, de ännu levande människorna, och ingen under jorden, ingen bland de döda heller. För någon sån makt att bryta sigillen på denna bok, det har Gud aldrig gett till någon människa eller ängel. Men Johannes grät bittert därför att ingen kunde öppna bokrullen. Han förstod ju hur viktig den var. Det var ju själva testamentet. Där ligger uppfyllelsen av alla Guds löften. Öppnas inte bokrullen, då får inte heller Guds barn ut sitt stora arv. Men då kom en av de äldste där i den himmelska tronsalen fram och sa till Johannes: gråt inte. Se, lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat, och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill. Och då skriver Johannes: och jag såg mitt för tronen, och mitt ibland de fyra väsendena och de äldste, ett lamm stå där, som såg ut att ha blivit slaktat. Och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Liksom Jesus steg fram i Nasarets synagoga för att ta bokrullen ur synagogsföreståndarens hand och öppnade skriftens innehåll för församlingen där, så träder han nu fram och tar bokrullen ur Faderns högra hand och bryter dess sigill. Framtiden ligger i Jesu händer, de sårmärkta händerna. Lammet såg ju ut att ha blivit slaktat. Det var de evigt kvarstående resterna, märkena från Golgata. Och i det här ligger en oerhörd trygghet för alla Jesu vänner. Ett ämne som verkligen stämmer till lovsång. Och nu går ju andra bönen i Fader vår, Herrens egen bön, i uppfyllelse. Tillkomme ditt rike. Det går i fullbordan på ett fullkomligt sätt. Nu ska allt fullbordas och Jesus kommer tillbaka för att vi ska få ut vårt stora arv. må vi med Guds hjälp göra oss rätt beredda inför den stora dagen och hoppas att Jesus snart gör sitt sista advent, att vi av hjärtat kan säga amen, amen, kom Herre Jesus. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, varnar och förmanar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus. Amen.